så får vi också tillsammans stå upp och bekänna vår tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod Lukas att predika för oss.
Yes, tack. Jag tänkte läsa från Markus evangeliet, en av alla dessa texter under påsk. Markus 15, den kommer på skärmen, men vill man vara med i sin bibel så är det jättebra. Det blir en predikan långfredagen och så blir det liksom en uppföljning på söndag. Ni vet, de hör ihop de här dagarna. Så idag ska vi ägna oss åt korset och så blir det mer om uppståndelsen på söndag. En del pastorer har lättare att predika på långfredagen, säger de till mig när jag har pratat. Och en del tycker det är bättre att predika på påskdagen. Jag undrar, det kan vara personlighet, det kan vara annat. Jag vet inte varför man tycker att den här dagen är så lätt att predika. Men så är det. Nu läser vi från Markus 15:33. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod och hörde det sa: hör, han ropar på Elia. En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt ett spö, står det här, och gav honom att dricka och sa: låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sa han: den mannen var verkligen Guds son. Jag ber, tack Jesus för ditt ord, Herre. Tack att vi får den här skildringen till oss och vi förstår att det här har betydelse i våra liv. Ett historiskt ögonblick, Herre, där du ger upp andan för oss för att vi ska få liv, Herre. Där du tar vår död på dig för att vi ska få evigt liv och uppståndelse liv. Där du tar vår synd på dig, Herre, för att vi ska gå rena och fria inför dig. Där du tar platsen i vårt ställe och dör en ställföreträdande död, Herre. Tack Jesus. Tack för korset. Tack för livet med dig, Herre. Jag ber så i ditt namn. Amen. Jag har, som jag alltid brukar göra inför påsk, läst såklart inte alla påsktexter, men det gjorde vi nästan här tillsammans. Men jag har läst många påsktexter den här, och speciellt i måndags, för det var då jag började med predikan, eller faktiskt skrev den. Och när jag läste, jag fastnade för en enda rad, och det är en enda rad som jag ska predika över. Det är ett enda ord egentligen, en enda mening är det, som Jesus uttalar. Och han säger det så tydligt: min Gud, varför har du övergivit mig? Det är Jesu ord på korset. Det måste vara en av de mest smärtsamma upplevelser en människa kan ha, att vara övergiven av Gud. Att uppleva att Gud inte är där, finns där när man behöver honom som mest. Det måste vara den mest hopplösa situation man kan hamna i. För om Gud finns och ändå på korset verkar överge sin enda son, då är världen i mörker, ska jag säga. Det stod ju så i texten. I den sjätte timmen så kom ett stort mörker över hela jorden. Jag ställde en fråga till mig själv och så svarade jag på frågan. Det är bra. Så kan man göra ibland. Min fråga är liksom, ställer mig, varför ropar han dessa ord? Varför har du övergivit mig? När han visste svaret på frågan, tänker jag. Varför ställer han, eller varför kommer detta varför från korset? För det var ju för detta syfte som han hade kommit hit till jorden. Det var ju för att bli övergiven, utlämnad och slagen i vårt ställe som han kom. Han visste ju om det. Det var ju meningen att förlåten skulle brista. Tanken var ju att vägen in i det allra heliga skulle öppnas genom hans död, genom hans uppståndelse. Så varför ställa frågan, varför i detta ögonblick? Varför har du övergivit mig? Han hade själv sagt, skulle jag inte dricka den bägare som fadern har gett mig? Alltså, skulle jag inte gå lidandets väg som fadern har förutbestämt mig att göra? För det var enligt apostlagärningarna i faderns vilja att han skulle korsfästas. Det var i Guds tanke, det var inte bara blev så. Det var förutbestämt. Enligt profetierna och enligt ordet. Han visste att detta var vägen, varför ställa frågan? Och en viktig sak att ha med sig som jag har läst parallellt med det här och som jag kommer gå igenom, det är psalm 22. Ni som kan era psalmer så vet ni att psalm 22, det innehåller allt detta som utspelar sig på långfredagen. Psalm 22 är fylld av de ord och de händelser som utspelar sig på korset på långfredagen. Det är viktigt därför att Jesus verkar förstå att det liksom handlar om honom och berättelsen om hans död. Vers 2-3, lyssna. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, om natten, men jag får ingen ro. Vers 8. Alla som ser mig hånar mig. De spärrar upp munnen och skakar på huvudet, precis som vi läste. När de såg honom hänga där, naken slagen, så hånade de honom. Vers 17. Mina händer och fötter har de genomborrat. Vers 19. De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så orden som Jesus uttalar på korset kommer ifrån psalm 22. Det är liksom Jesus sista timmar i livet som utspelar sig i den här psalmen. Profetiskt skulle man säga. 1000 år innan det sker så är det skrivet, så står det skrivet. Så nu till frågan. Varför säger han de här orden? Ja, tre svar. För det första, han upplevde på riktigt att han var övergiven av sin far. Han bär vår synd, han bär vår skuld. Guds vrede över synden drabbar honom, inte oss. Gud lät honom bära bördan av mänsklighetens synd. Domen över världens synd blev lagd på honom på korset. Han upplevde på riktigt sig övergiven av fadern. Det var våra synder han bar upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna. Och genom hans sår får vi uppleva helande, står i 1 Petrus. Att bli övergiven av fadern, det måste vara det mest svåraste som man kan uppleva. För den som är dömd. Han blev dömd i vårt ställe för att du och jag skulle gå fri. Och så ropar han för att han faktiskt upplevde äkta övergivenhet. Jag tror att många människor kämpar med precis samma sak som Jesus gjorde där. Övergiven av människor, övergiven av nära och kära, övergiven av vänner, övergiven av Gud ibland. Precis samma smärta finns i mänskligheten på något sätt. Och samma rop. Varför är jag ensam? Varför är jag övergiven i den här stunden? Han kämpar med dig, för dig. Vilket du snart kommer att se. För det andra, frågan varför. Varför, när jag läser det här, är inte en fråga. Det är ett uttryck för smärta. Det är inte en teologisk, liksom att han funderar. En teologisk fråga, så funderar han. Varför, Gud, tänker du att det här är det bästa sättet för att rädda världen? Det är inte en sån fundering han har på korset. Utan det är en smärta som kommer ur honom. Jesus visste varför han gjorde det. Och som vi läste, han ägde Guds gestalt. Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Och han blev som en av oss. Han hade avstått allt han ägde i himlen för att bli människa. Han visste vad som skulle hända. Och i stunden när han utropar varför, så känner han smärtan. Och som jag sa, det är inte en teologisk nyfikenhet. Utan typ, vad tänkte du nu? Det är inte en grupp med teologistuderande som sitter och funderar. Varför måste Jesus dö på korset? Jag har suttit i sådana grupper, en del av er har gjort det. Så sitter man och reflekterar över det. Det är inte någon sådana frågor han ställer sig. Utan det är bara smärta över att fadern har övergivit mig. Det är ont. För det tredje. Ordet han uttrycker reflekterar direkt orden i psalm 22 som jag var inne på. Därför att de var en del av hans natur. De var en del av hans väsen. Tänk på det här nu. När man hänger på korset så funderar man kanske inte så mycket över vilka bibelord kan jag nu citera som jag har memorerat så att jag kanske mår lite bättre. Ofta gör vi så, vilket är bra. Lär dig bibelord, bekänn dem över ditt liv, sätt dem på väggarna, på spegeln och allt vad du har. Men när man hänger på korset så är det liksom inte vilka bra bibelord kan jag just nu, tänker inte Jesus. Utan det är en del. Ordet är en del av hans natur, den han är. Han var det levande ordet som blev kött. Alltså han är ordet och han hänger där. Så det är en del av vem han är. Det är genom honom, genom hans ande, som orden har inspirerats och David har skrivit ner dem. Och nu hänger han där 1000 år senare efter de skrevs ner. Och de är en del av hans liv och hans väsen. Vers 23-25 i psalm 22. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Alltså psalmen får en vändning här. Ni som fruktar Herren, lova honom ära, alla Jakobs barn. Bäva för honom, alla Israels barn. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände. Och han såg inte på honom med avsky. Och han dolde inte sitt ansikte för honom när han ropade. Lyssnade han till honom. Psalmen avslutas i triumf. Den börjar med min Gud, varför har du övergivit mig? Och i slutet är det som att han som är ordet förstår. Han har inte lämnat mig. Han har inte dolt sitt ansikte för mig. Han lyssnar när jag ropar. Jag tänker att Jesus djupt i sin själ känner smärtan. Att fadern har övergivit honom. Och samtidigt har han inbäddat psalm 22 och glädjen över löftet. Fadern kommer att höra mig. Han kommer att uppväcka mig från de döda. Gud kommer inte överge honom och dölja sitt ansikte. Han kommer att lyssna till mitt rop. Han ropar inte för att få teologiska svar som jag sa. Han ropar för att han upplever smärta, övergivenhet. Men i samma stund som orden kommer så är de en del av hans natur. Och han visste att det kommer att vändas i seger. Det kommer att fullbordas enligt faderns plan. Jag tänker att korsdramat kanske är ett av de värsta stunderna i världens historia. Just den här dagen. Jag vet vi lever i söndagen. Jag vet vad som händer. Men det här är den värsta stunden i världens historia. Ändå så var det precis det som behövde fullbordas denna stund. Han ropar därför att han upplever på riktigt att han är övergiven. Det var det första jag sa. Han uttrycker på riktigt sin smärta. Det är inte en fråga han ställer, det var det andra jag sa. Och det tredje, han visste att ordet som var en del av hans natur skulle bli uppfyllt i det ögonblick han dog. För fadern skulle resa honom upp från de döda. Jag tänker när du och jag ropar till Gud så är det ju ofta verklig smärta vi känner. Den är på riktigt. Den får du känna. Men någonstans ska du veta, du som har tagit emot Jesus Kristus i ditt hjärta och ditt liv, att också slutet på salmen är sann för dig. Han kommer inte vända sitt ansikte ifrån dig. Han har inte övergivit dig. Han kommer att lyssna till ditt rop, eller gör det. Och han är med dig, och förlåten har brustit. Vägen är öppen till Fadern. Ett enda litet ord, förlåt, är vägen för dig och mig till Faderns hjärta, till han, in i hans famn, in i hans kärlek, in i hans nåd. Fadern hör dig. Förlåten brast och vägen är öppen. Och han säger kom den här dagen till dig. Nu ber vi. Tack Jesus. Tack för ditt ord, Herre. Herre, du ser dem som sitter här, vi som sitter här som faktiskt har smärta i våra liv just nu. Som faktiskt just nu upplever någon form av övergivenhet, Herre. Tack att du ser var och en här idag. Tack att ditt rop på korset är vårat rop, men också ditt svar på korset, att Fadern ser oss, hör oss och är med oss. Tack Jesus för ditt verk på korset. Att det är en verklighet för oss. Att du dog men också uppstod, Herre. Allt i enlighet med Faderns vilja och med ditt ord, Herre. Tack Jesus att du är här och möter oss den här stunden. Vi ber så i ditt namn. Amen. Avslutningen av den här gudstjänsten så kommer Walter leda oss i några lovsånger. Jag har en ljusbärare om man vill tända ett ljus och be. Jag och Veronica kommer stå här borta och vi har olja med oss. Och vi tänker att vi vill stryka ett kors över era pannor. För dig som känner, jag har upplevt att jag är övergiven av Gud, men du ska få korset som en symbol och ett tecken på att han har inte övergivit dig. Han har dött för dig, han har uppstått för dig. Han har räddat dig och han vill förlåta dig och han är med dig. Så du som vill ha en förbön enkel med olja över din panna, så ber vi för dig. Vi står här borta vid ljusbäraren. Annars är vi i lovsång och bön en stund. Varsågod Walter.